Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну.
Det här är ett av de svåraste ögonblicken i vårt lands historia. Just nu är pressen på Ukraina mycket stor. Så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky när ett dokument på 28 punkter läcktes under fredagen. Listan bestod av villkor för en fred mellan Ryssland och Ukraina, och det var tydligt att dokumentet gynnade Ryssland. Sedan dess har fler förslag på fredsavtal kommit fram, och nu börjar jag undra, varifrån kom det här luddiga dokumentet? Kan det äntligen bli fred i Ukraina, och på vems villkor? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. För att hjälpa oss förstå den här situationen har jag bjudit in en av Sveriges främsta Rysslandskännare, Martin Krag. Martin Krag, du är biträdande chef på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Välkommen till nyhetspodden.
Tack så mycket.
Före vi börjar så kan jag säga att vi bandade här ungefär 16:30 på tisdag eftermiddag finsk tid. Och för dig som lyssnar så du kan gå in till Yle-appen eller svenska.yle.fi för de senaste uppdateringarna. För det här är en situation som rör på sig hela tiden. Men Martin, den här fredsplanen som läckte förra veckan på 28 punkter. Vissa pratar om att det är en gemensam fredsplan, Vita huset och Kreml har kommit överens om den, men andra pratar om Trumps fredsplan. Hur har du tolkat det här?
Ja, men det stämmer att den amerikanska presidentadministrationen har erkänt ett delägarskap till att det här utkastet kom till. Men det är väldigt tydligt att det var ett rysk-amerikanskt initiativ. Och många av punkterna i det här dokumentet, den så kallade 28-punktsplanen, är tydligt ryska krav som ingen annan liksom aktör i de här förhandlingarna hade varit intresserad av att sätta dit i dokumentet. Så det är lite av en svart låda exakt hur den här processen har gått till. Som så mycket med Trump-administrationen överlag så har ju det här också varit en process präglad av en hel del improvisation och kaos. Men vad vi vet är att det är ett dokument där såväl amerikanska som ryska deltagare har haft en roll.
Vi ska prata lite mer om de här fredsplanerna sen, men först är jag lite nyfiken på vad utgångsläget är just nu. Vem har övertaget av Ryssland och Ukraina?
Ja, om vi stannar kvar först vid den diplomatiska processen som nu pågår, så är det ju så att Ryssland skaffade sig ju ett övertag genom att få in det här dokumentet, den här 28-punktsplanen. Och vad man lyckades där med är att man fick det här dokumentet som utgångspunkt för alla senare diskussioner. Nu har det tillkommit ett ytterligare dokument som i media kallas en 19-punktsplan, och som den ukrainska sidan nu under eftermiddagen sägs ha accepterat. Men Ryssland vill ju att det ska vara tvärtom, den här 28 längre planen, punktsplanen. Så att diplomatiskt kan man väl säga att det är Ryssland som har haft initiativet här under dagarna som har gått. Och militärt och liksom i kriget överlag och situationen där, så är det ju så att vi har en slags utnötningskrigsliknande situation. Det är svårt att säga att den ena sidan har ett väldigt mycket större övertag över den andra. Men situationen är ju svår för Ukraina. Ukraina är väldigt beroende av fortsatt stöd från sina allierade i väst. Medan Ryssland kan fortsätta mobilisera för ett utdraget krig. Vad jag menar med det är att även om vi ser att ukrainarna lyckas hålla tillbaka Ryssland, så ska vi inte ta för givet att den situationen bara ska förbli oförändrad, så att säga, utan för att förändra situationen till en ukrainsk fördel så måste stödet också stärkas för Ukraina.
Okej, så det här dokumentet på 28 punkter. Vad står det riktigt i det? Nå, en av punkterna bekräftar faktiskt Ukrainas suveränitet, alltså självbestämmande rätt. Men villkoren begränsar också hur många personer den ukrainska väpnade styrkan får ha. Och den säger också att Ukraina måste avstå NATO-medlemskap för all framtid. Vissa områden som Krim och Kherson skulle bli erkända som ryska av USA. Och Ryssland skulle återintegreras i den globala ekonomin, det vill säga sanktioner skulle stegvis lyftas. Det här avtalet gynnar med andra ord Ryssland och begränsar Ukrainas självständighet. Ett europeiskt motförslag betonar att en vapenvila måste hända innan diskussioner om territorier kan inledas. Det europeiska förslaget säger också att frysta ryska tillgångar ska gå till att återuppbygga Ukraina och att Ukraina ska få säkerhetsgarantier som liknar NATOs femte artikel. Skilt från det europeiska motförslaget har Ukraina och USA också förhandlat om den ursprungliga listan på 28 villkor och fått ned det till 19 villkor. Och sen tisdag eftermiddag kom det obekräftade uppgifter om att Ukraina ska ha godkänt ett förslag som de har tagit fram tillsammans med USA. Men Rysslands krig mot Ukraina, det har hållit på ett tag nu. Sen 2014, om vi räknar från och med Rysslands annektering av Krim, och i över 3 år, om vi räknar Rysslands fullskaliga invasion som krigets början. Varför är de här fredssamtalen aktuella just nu?
Det kan man ha egentligen lite olika perspektiv på den frågan. Om vi tar först det amerikanska perspektivet så har vi ju sett hur Trump, han har ju tagit ära för minst 6 eller 7 olika fredsavtal här under året som har gått. Allt mellan Armenien och Azerbaijan till Indien, Pakistan och Israel, Hamas. Hur mycket USA egentligen har haft att göra med de här frågorna kan man diskutera. Men han vill ju väldigt gärna positionera sig som en fredsmäklare.
Mm.
Och så det amerikanska agerandet ska man nog se i den kontexten av Donald Trumps personliga ambitioner. Sen för Ukraina så tror jag att det finns en genuin vilja att få ett eldupphör. Ett fredsavtal är ju väldigt komplicerat för att du måste lösa ut så många olika frågor innan du kan prata om ett fredsavtal. Men ett eldupphör är ju ofta ett första steg till ett fredsavtal. Och där har ju Zelensky hela tiden sagt att vi är intresserade av en sån diskussion. Den ryska sidan säger ju tvärtom att nej, vi vill ha ett så att säga fullödigt fredsavtal på plats för att överhuvudtaget diskutera ett eldupphör. Så betyder det att om man inte är överens om allt då fortsätter bara kriget. Och det andra är ju att den ryska sidan har ju sådana maximalistiska krav som alltså i praktiken dels då skulle betyda att man tillåts annektera ukrainska områden i strid med folkrätten och dels då får en slags starkt veto, en intressesfär över Ukraina på ett sätt som också skulle strida mot folkrättsliga grundprinciper som suveränitet, självbestämmande.
Som vi sa lite tidigare, den här fredsplanen på 28 punkter, den kommer från USA, men villkoren är väldigt Rysslandsvänliga. Vad säger det att det här initiativet till ändå en seriös fredsplan gjordes från USAs håll och verkar gynna Ryssland?
Jag skulle våga säga att det inte är en seriös fredsplan, det dokument som presenterades i fredags.
Mm-hmm.
Och jag ska nu ge min personliga uppfattning.
Mm.
Men min personliga uppfattning är att det är en skam att USA har en presidentadministration som kunde ställa sig bakom detta dokument. Alltså det är ett dokument som fullständigt bryter mot alla grundläggande folkrättsliga principer. FN-stadgan om icke-aggression, den grundläggande portalparagrafen 2.4 i FN-stadgan. Helsingforsavtalet 1975 och Parisstadgan från 1990. Alla dessa grundläggande folkrättsliga konventioner bryter man mot om man skulle acceptera det avtal som presenterades i fredags. Och dessutom är det fullt av stavfel och självmotsägelser. Man pratar å ena sidan om säkerhetsgarantier, å andra sidan pratar man om att inga allierade trupper får finnas på Ukrains territorium. Det är så många logiska liksom felslut och självmotsägelser i det här dokumentet att ingen seriös diplomat skulle någonsin ha kunnat skriva under på det. Och det här visar ju på ett USA, skulle jag vilja hävda, som faktiskt inte går att lita på längre.
Som du säger, efter att dokumentet med de 28 punkterna, som gynnar Ryssland kan vi säga, så har det kommit emot förslag från Europa, och som du säger så lär Ukraina och USA ha kommit överens om en fredsplan på 19 punkter. Hur ser man nu i Ryssland, i Kreml, på de här motförslagen?
Jo, men jag kan säga två saker. Det ena är att det var väldigt viktigt för Ukraina att kunna så att säga skjuta tillbaka den diplomatiska pucken till Ryssland. Nu är det så att säga Ryssland som måste förklara varför de inte vill acceptera ett fredsavtal som ligger på bordet. Och det är därför det är så olyckligt att vi har den här 28-punktsplanen som kom in från sidan i fredags. För att nu har ju Ryssland gjort den till sin så att säga enda utgångspunkt för förhandlingar. Och eftersom vissa av de här punkterna i det avtalet kommer vara helt oacceptabla för Ukraina, så kommer ju alla låsningar som vi har sett sista åren också fortsätta att bestå. Ryssland kommer insistera på den här 28-punktsplanen, och Ukraina och Ukrainas allierade kommer säga att det finns en 19-punktsplan som ska vara basen för förhandlingar.
Idag när vi bandar det här, tisdag, kommer utrikesminister Valtonen ut och säger att hon hoppas på ett vapenstillestånd eller eldupphör senast på torsdag, men att hon inte tror att Ryssland godkänner den här 19-punktsplanen, som du också säger, Martin. Hur sannolikt är ett eldupphör nu under den här veckan eller under den kommande perioden?
Jag tror inte att vi ska hålla andan för ett eldupphör, utan tvärtom, Ryssland indikerar en fortsatt vilja att vad de kallar då uppnå målen med den särskilda eller speciella militäroperationen, som den säger, som det heter på ryska. Och Putin har ju gång på gång bekräftat att deras ursprungliga krigsmål består. Så jag är tyvärr väldigt oroad för situationen. Den är tuff för Ukraina, och jag tror att kriget kommer fortsätta. Jag tror att de här förhandlingarna vi har sett är också ett sätt för Ryssland att förhala inte bara en fredsprocess, utan också exempelvis förhala hot att, eller förhindra exempelvis nya sanktioner och så vidare. För att varje gång Trump har diskuterat sanktioner, eller exempel att man skickar mer avancerade vapen till Ukraina, flera gånger då när det här har skett så har Putin ringt Trump och lovat ett fredsavtal eller diskussioner om ett fredsavtal. Man skulle ju för några veckor sedan träffas i Budapest, som ni kanske minns. Det var ju för att förhindra att USA skickar Tomahawks till Ukraina. Man träffades i augusti i Alaska. Där lovade Putin också att man skulle diskutera ett fredsavtal. Och det var precis tajmat för att förhindra ett sanktionspaket som då låg i senaten färdigt och godkänt. Och nu i fredags, samma dag som den här 28-punktsplanen presenterades eller läcktes. Det var ju då de här nya sanktionerna mot Rosneft och Lukoil trädde i full kraft. Det här beteendemönstret tyder ju också på att Ryssland använder såna här utkast fredsavtalsdiskussioner för att också påverka Trump i en riktning som är mer fördelaktig för Ryssland.
Tack för det här, Martin Krag.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Som jag sa tidigare i det här avsnittet rör den här situationen på sig hela tiden. Under tisdagen efter att vi bandade den här intervjun kommer de villigas koalition, det vill säga en grupp allierade för Ukraina, hålla ett möte där det kan komma viktiga uttalanden. Och under onsdagen löns det att hålla ögonen öppna, för då möts EUs utrikesministrar för att diskutera frysta tillgångar. Som sagt, läs de nyaste uppdateringarna i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Jag heter Maja Nordman och med mig hade jag Martin Krag på Utrikespolitiska institutet i Sverige. Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.